Ja, jag heter Martin Rössel och jag är bland annat ena hälften av de dummaste. Och den andra hälften sitter här bredvid mig.
Och jag heter Lars Kleveman och jag är alltså den andra hälften av de dummaste. Och operasångare, artist och allmänt konstig människa, säger en del.
Men det stämmer nog rätt bra. Jag är ju rätt konstig ibland. Med, ska jag tillägga då.
Välkomna hem till mig, de dummaste.
Tack!
Vad roligt att ses på riktigt istället för att andra personer spelar oss. Ni gav ut ett album 2011 och gjorde en intervju, eller det spreds en intervju där ni två spelades av Bill och Gustav Skarsgård. Medan jag spelades av journalisten och skådespelaren Fredrik af Trampe.
Ja.
Då lät det så här.
Ja, Martin Rössel, Lars Kleveman, de dummaste. Det har ju gått mer än 10 år sedan ni gav ut den förra platta. Mm. Och nu kommer den här nya skivan då. Album. Mm. Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid? Vad är det som fått att det gjort att komma nu?
Det har fan gått 10 år sen vi släppte den platta. Fan, det är ju, vi har ju haft tid i alla fall, så kan man ju säga att vi har haft som vad fan är tid?
Vad fan svarar på frågan?
Ja, nej men vi har ju varit, gått in i studion och så när vi har haft så mycket tid så är vi,
ja, så här kan man säga, ett år av våra liv har vi givit till album.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur kom du på den här märkliga idén?
Ja, men alltså, Martin, hur kom du på den idén?
Ja, jag är mest skild här. Men jag tänkte att vi började redan då bli lite gamla. Och i den här branschen ska man ju gärna vara lite yngre. Så jag tänkte att vi behöver två killar som är lite mer kommersiella helt enkelt. Så att då frågade jag Bill och Gustav. Och de är ju såna här skådisar som gör nästan vad som helst. Så att de ställde upp till och med på det här. Och sen när jag hade...
Och sen, gratis dessutom.
Dessutom. Ja. Jag hade faktiskt gjort en massa auditionfilmer åt Bill för Hollywood. Och det här var ju då innan It och den läskiga clownen. Så att det var lite payback. Även videon som vi gjorde till den, som är faktiskt jävligt bra tycker
Bränden
jag.
I ett hus, ja. Bränden var ju Bill hus, med.
Där
ja.
Bill lever i en container. Ingick i liksom det här. Men de är ju hyggliga grabbar. Gustav kände jag sedan tidigare. Och sen var vi tvungna att hitta en Fredrik Strage också. Det var ju nästa steg. Och jag vet inte om Fredrik af Trampe är lika kommersiell som... Men det blev i alla fall Fredrik, eftersom han är en hygglig kille och kan posera åtminstone som... Han är journalist.
Jag imponerar. Gustav gör en bra nidbild av mig utan att någonsin har träffat mig. Det är liksom... Ja. I'm impressed.
Du blir oerhört arg när han börjar prata opera mot slutet.
Ja,
just det. Han vill inte prata om det.
För lite yngre lyssnare, vilka är de dummaste?
De dummaste är ett gammalt proto-punk... Eller jag vet inte vad vi är för någonting.
Alltså det är ett rockband som startade i slutet av punksvängen 1979. Och vi började lira väldigt mycket syntmusik i början. Framförallt i början då. När det bara var Martin och jag lite lösa medlemmar. Mest framförallt för att Martin råkade äga en mikromog.
Jag hade precis köpt en mikromog sista året som de gick och köpa i butik. Utan att det var någon sån här retro eBay fix och don. Utan den köpte jag på Götgatan. Och Lasse och jag träffades 79. Vi hade faktiskt bägge gjort lumpen. Vi höll på att göra slutlumpen när vi träffades. Av någon konstig anledning.
På olika ställen, ja.
Vi hade ju tänkt vägra åtminstone 10 år tidigare. Men hur som helst träffades vi då. Och ganska snart så fattade vi att vi var ungefär lika skruvade bägge två. Och började helt enkelt göra musik ihop.
Vad kostade en minimog på den tiden?
Den kostade faktiskt mikromog. Minimog är lite större. Men mikromogen kostade 9000.
Vilket... Jag tror du pröjsade 6000 för den.
Var det 6000?
Ja, och du hade ju till skillnad från mig ett jobb då. Så du jobbade på Bäckis.
Jag jobbade på Bäckomberga som en talskötare. Det kanske var 6000 till och med. Men det var ju väldigt mycket pengar. Och jag var så här, ska jag köpa en arp eller ska jag köpa en mog? Och så kände jag att nej, men Moog är ändå coolare liksom, med de olika saker man hade hört göras med Moog. Så att det fick bli. Och den är ju själva verket jävligt delaktig i det första vi gör, och den är även delaktig i det sista vi har gjort nu.
Så var ni punkare?
Nej.
Jag kan inte säga. Vi var en del av punkrörelsen i den meningen att det här do-it-yourself-scenen som öppnades i med det, som jag verkligen gillade och sympatiserade med. I den meningen var vi väl punkare. Yttervärlden såg oss säkert som det. Men vi var inspirerade av andra grejer.
Såg ni ut som punkare?
Absolut inte.
Nej,
vi spelade en gång på Musikverket som ju liksom var punkscenen nummer ett då på Götgatan. Numera en jättebra gitarraffär. Utklädda till raggare. Och det var någon slags Frank Zappa-esk liksom piss-take på hela den här utklädnadsmaskeraden som det var egentligen för många. Liksom. Men jag tror för mig var punken ett startskott för någonting. Det var en jävla bra energi och det var ju rock'n'roll.
Absolut.
Så ni klädde ut till punkernas svurna fiender, raggarna?
Det gjorde vi faktiskt en gång. Folk stod mest bara gapade och undrade vad fan vi höll på med. Men alltså, det som startade i liksom den andra vågen av punkrörelsen, det var ju det som kallades för nya vågen då, som fanns både i, det kom ju både varianter både från England och New York och alla möjliga håll, och Sverige. Så att vi var väl snarare med på något hörn i den vågen liksom.
Ja, framförallt så fanns det en scen helt plötsligt, och det fanns en infrastruktur för liksom musik som inte var på 10-topplistan.
Men var möttes ni någonstans? Allra första mötet
var så hos en gemensam vän, kan man väl säga, Thomas Hammar,
ja. Som du hade haft Blomsterunge tillsammans med, som är ett annat coolt band. Det kanske kommer med här senare, jag vet inte, men och jag hade varit tillsammans med Thomas fru Gunilla.
Ja, just det.
Så att vi träffades i hans lilla lägenhet på Karlbergsvägen någon gång 79 första
gången. Prata. Och sen bestämde vi att vi skulle träffas hemma hos dig. Sågs ju någon gång, så upp skallen i bitar och lyssnade på Bruce Springsteen. Och sen så skulle vi ha en gemensam muckarfest, tyckte vi. Vi muckade ungefär samtidigt då, från olika ställen. Och jag tror du hade bjudit en massa människor, men bara jag kom.
Bara du som kom. Så vi satt och somnade där så småningom.
Ja, och lyssnade på musik och söp ner oss. Och det var då Martin kom på, fan, vi borde bilda ett band som skulle heta Dummisarna, eller De Dummaste. Och så ska vi översätta Iggy Pops låt Dum Dum Boys som första låt. Och det kom inte han ihåg dagen efter, men jag gjorde det.
Dum Dum Boys var liksom sätt och vis ett slags startskott, och som blev det blev också låten De Dummaste.
Och i den sjöng han om bröderna Ashton i Stooges, eller hur? Det var de som var The Dum Dum Boys.
Ja, så har jag förstått det.
De stod bara där framför mataffären och ingen annan var imponerad utom han. Och det där är liksom, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, att det där liksom utanförskapet som finns där liksom, det är någonting som man, jag tror jag identifierade mig jävligt mycket med. Och det finns ju band hur långt tillbaka som helst. Det fanns band då med, det finns band nu med som också har det där. Philemon Arthur är väl bland de mest skruvade exemplen, som vi också har fått en konstig relation till, som också är väldigt underliga liksom, men som ändå appellerar till väldigt många på något vis. Men ja. Ja, det här är alltså Nightclubbing från Iggy Pops klassiska The Idiot, producerad av David Bowie och med på samma platta då som Dum Dum Boys. En väldigt bra låt. Nightclubbing, we're nightclubbing, we're
Jag läste att David Bowie ville ersätta den här trummaskinen med riktiga trummor.
Exakt.
Men Iggy Pop insisterade på att de skulle behålla det här.
Precis.
Mm-hmm. Simpla elektroniska bitet som är helt fantastiskt.
Ja, men det är det. Och det är något, ja, för mig, det är någon slags, förutom att det är en jävligt bra låt, så är det någon slags liksom brytpunkt. Just därför att det var på det viset som du säger. Och jag tror att jag är övertygad om att David Bowie definitivt hade ADHD, det är ingen snack om. Jag fick själv en diagnos för 7-8 år sedan, väldigt sent i livet. Mest för att jag var nyfiken, var liksom alltid misstänkte. Men de, när de spånade, det finns ju också berättat om hur de liksom höll på, så gick det ju väldigt fort. Jag vet inte om Iggy har ADHD, men det gick snabbt tror jag mellan dem liksom, med idéer och sådär. Och då kommer den här liksom rytmbox-varianten som är så jävla läcker. Och jag tycker att den är, det är en genial låt i sig. Men också det här, att den har det här liksom stompet, det här rytmbox-stompet. Och det påverkade mig väldigt mycket. Dels så har ju vi använt oss av maskiner för att göra rytmer. Men sen gjorde jag en solosingel som Martin Russell and the Dumb Dumb Boys. För övrigt, som har ett liknande beat kan man säga, liknande maskin i sig. Stor influens. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Jag läste en text som journalisten Stefan Malmqvist skrev till er biografi, eller vad man ska kalla den för, där han jämför er med så kallad outsidermusik. Outsidermusik görs ofta av musiker som på grund av ekonomiska eller tekniska eller mentala skäl inte riktigt når fram dit de vill, men oavsiktligt skapar något alldeles hypnotiskt. Medan ni kanske inte har de mentala bristerna. I'm not sure.
Men ni vill ändå gå i den riktningen. Eller ni har ju definitivt en klassisk skolning också, i synnerhet du Lars som
sångare. Jag började ju helt och hållet i den klassiska världen.
Det var därifrån, det är därifrån du kommer.
Ja, helt och hållet. Så att jag började min musikaliska bana började i gosskör i Katarina kyrka.
Hur gammal var du då?
Jag var 11. Så att, och i och med det då så blev jag intresserad också av orgelmusik. Så jag tog ju piano orgellektioner och spelade Bach och sånt där, och skulle bli organist. Spelade på dop och bröllop och sånt där också. Så att det där, när annan musik kom in, det var ju också så att när man lyssnade på orgelmusik så fanns ju moderna kompositörer samtida som var väldigt extrema. Men ändå blev det då, när jag började lyssna på viss popmusik, en chock i mitt unga sinne. Kan man göra så här? Och det första chocken, det var ju Frank Zappa, Mothers of Invention, väldigt tidigt då. Och det här är Did You Get Any Onya med Frank Zappa and the Mothers of Invention.
Det låter ju nästan som någon extremt frias.
Ja, just det.
Blandat med något helt absurd liksom teater. Jag såg faktiskt Zappa när jag var 9 år, 1968, på Konserthuset. Och det, han balanserar ju mellan total freeform galenskap och nästan liksom sinnessjuk perfektionism. Den tar ju över sen mer och mer. Men apropå outsider liksom musik som du snackade om, så Zappa, för mig var ju Zappa en enorm inspiration också. Och han tar ju den här liksom outside-musiken till någon slags optimal nivå liksom.
Det gick en tv-film om honom på tv, alltså typ 71. Och den såg jag. Och den är en ganska ingående beskrivning av hans vardagsliv. Hur han lever med sin familj, hur han och hans band interagerar och mycket live-grejer och sådär. Och då är det ju liksom ren sån här happening-artade grejer och mycket humor, och sen helt plötsligt är det jätteseriöst allvar, sen är det någon blues, sen är det någon som drar en story om något sjukt sexgrej liksom, eller någonting, och alltid bara en enda röra, och det där gjorde ett enormt intryck på mig.
Du skriver ju på er hemsida att Zappa gjorde sånt intryck på dig att du delades upp i två personer, att du drabbades av en personlighetsklyvning.
Ja.
Lars Kleverman 1 och Lars Kleverman 2.
Exakt.
Där tvåan gillar rock'n'roll.
Ja, ungefär så blev det. Ja. Det jag tyckte när jag skulle försöka skriva då någon min story om de dummaste vad det var i mitt liv, då tyckte jag att det var ett kreativt sätt att försöka beskriva vad som hände i huvudet på mig.
Hur lät Blomsterunge, det band du startade sen?
Blomsterunge, som var det första då rockband jag bildade ihop med
Vilket
Thomas Hammar.
Vilket märkligt bandnamn.
Ja, det var liksom, vi tog upp ett lexikon och så bara slog vi upp två. Först var det Blomster och sen så blev det Unge. Och då godtog vi det som bandnamn. Så
det låter som något som betyder något hemskt. Lite som änglamakerska.
Om jag får säga utifrån. Jo, men det märkliga är ju att det låter som att det är uttänkt, fast det var ren slump.
Alltså, när vi träffades så hade Lasse redan haft Blomsterungen med ett par geniala och väldigt speciella personer ett par år. Och låten John till exempel, som inledde vår första kassett som vi gjorde på Elektronmusikstudion, den är ju en Blomsterunge-låt. Blomsterunge var absolut,
också. Ja.
Absolut geniala och i sin egen avantgardistiska liksom, det, för mig låter det som Blomsterunge, det låter som ett hippieband.
Men det var ju verkligen inte.
Det var ett konceptuellt
band. Det var ju några polare från kören då, liksom den här kyrkokören jag pratade om. Så att vår sättning, det var liksom i början tramporgel, typ blockflöjt eller elgitarr via Tandberg bandspelare och en stor djungeltrumma som Miguel Ibanez hade att spela på.
Sen finns det en stor portion jävligt absurd humor med låtar som Han vred sig i mjöl.
Ja, liknande.
Vad har vi mer?
Uppe och liksom, du vet, Sixtenbullen.
De knarkar.
Fast det kom senare. Men absolut. Ja. Och vi var inspirerade också av det var ju Thomas som spelade mycket musik för mig som öppnade dörren vid sidan av Zappa. Men också mycket av Fluxus och Happenings och sådana där rörelser som var stora på 60-talet.
Ni nämnde Elektronmusikstudion i Stockholm precis, som grundades redan 1962 av tonsättaren Knut Viggers. Just sen det. Tog Sveriges Radio över några år senare. Det var den första studion i världen med digital inspelningsteknik, läste jag mig till.
Alltså när vi kom in,
vi gick
var
en kurs där, 79.
Vad fick man lära sig där?
Man fick lära sig att hantera de tekniska aspekterna av den lilla studion. Alltså redigera band, sköta bandspelare, mixa, du vet, och klippa band och allt
sånt
där.
Det fanns en fyrkanalstudio. Egentligen var det nog så att det här var Sveriges Radiostudio mycket tidigare.
Kungsgatan 8, ja.
Kungsgatan 8 kallades för Radio på stan. Så det här var alltså en, jag tror att det här var en Sveriges Radiostudio på typ 50-talet, så att mycket av
Sven Järring satt ju där.
Sven Järring satt där. Mycket av de här liksom bandspelarna som stod där var gamla Sveriges Radiobandare. Det var Studerbandare och det var en enorm fyrakanalsbandare som vi spelade in i smyg på nätterna väldigt mycket, spelade in vår
konstiga rock'n'roll. Ja, för det var ju meningen att man skulle göra experimentell elektronmusik där och inte rock'n'roll. Så vi bokade ju tider sen på nätterna och bar dit trumset och grejer.
Smög in. Ja, och ibland hade vi med oss, när du sjöng in Ståltråd åt grabbarna, så hade vi med oss en kvarting whisky också för att liksom komma i rätt stämning för det. Och sen hamrades det väldigt aggressivt på pianot där också ibland. Och
absolut.
Hela studion sattes liksom i rundgång någon gång. Jag kommer inte ihåg vad det var för låt. Men
när man tänker på elektronmusik tänker man ju på Karlheinz Stockhausen och sådana
absolut.
Modernistiska kompositörer. Men egentligen är det konstigt att de höll på med elektronisk musik så extremt tidigt. Och ändå ansågs elektroniska instrument var något nytt påfund på 70-80-talet.
Intressant.
Det som hände sant. Där.
Men man har hållit på i decennier med det.
Ja. Men vad jag tror det handlar om, det är en plötslig användarvänlighet. Va? För om vi tar till exempel den stora datorstudion på EMS, när jag var där på 70-talet första gångerna. Man måste alltså behärska ett matematiskt språk som jag tror kallas för Fortran för att kunna kommunicera med den här. Och enorma beräkningar och en liten kopparpensel som man för att få det här ljudet som man måste hålla på med jättelänge för att förbereda, så strök man på en kontaktyta och då lät den. Så, ja, men, så ett enormt svårskött, krångligt, lite avancerat system.
Lite som folk
senare
var tvungna att lära sig programmera i Basic för att ens kunna hantera
exakt
en hemdator.
Det fanns
ingen... tvungen att kunna kommandon.
För ja, att... Du var tvungen att kunna programmeringsspråk. Det fanns inte ens någon liksom... Det fanns inte ens DOS, utan det här var ju liksom innan dess. Vad som hände var att det fanns ett rum med oscillatorer. Oscillatorer är sånt som gör ljud i syntar, analoga syntar, som var enormt stort i sig. Vad som hände, precis ungefär när vi kom in, det var att de digitala syntarna och samplerserna började komma. Därför att det hade varit visserligen datorer då, jättegamla, stora, med såna här stora band på som snurrade, men analoga oscillatorer som gjorde ljuden. Så att det verkligt digitala ljudet, det kom då. Så det fanns en slags analog freaks i en väldigt tidig tappning där bland de här gamla kompositörerna som sa att nej, det här går inte bra, vi kan inte köra digitalt, det är fusk, det är fel liksom. Och de här tidiga samplerna som till exempel Synklavir, som kostade en kvarts miljard nästan, kostade de inte, men de kostade en kvarts miljon i alla fall. De var ju ganska kassa, men det var början på det digitala som hände där samtidigt. Så, men det vi gjorde var ju tokanalogt alltihop, förutom, ja, inklusive syntarna.
Men det hände ju väldigt mycket med de syntar som man kunde köpa, en vanlig människa ändå kunde köpa i affär då de åren. Och jag menar, mikromogen var monofon, det vill säga man kunde inte ta ackord på den. Bara några år senare så kom ju så här 3- och 4-köriga syntar, och det tyckte man var så fantastiskt, man kunde ta ackord också. He began to warn the people. He said, after all, it's going to rain after all, for 40 days and for 40 nights. And the people didn't believe him. And they began to laugh at him. And they began to mock him. And they began to say, it ain't going to rain. Ja, det här är alltså It's Gonna Rain av Steve Reich, amerikansk minimalistkompositör.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här stycket är 18 minuter långt.
Ja.
Och han, Steve Reich, var ju en förgrundsgestalt när det gäller att sampla, men han klistrade ihop tejploopar istället.
Ja, precis. Ja, men han var ju väldigt tidig. Det här är ett 60-tals stycke. Som, en av de saker som Thomas Hammar då, Blomsterunge, spelade för mig och inspirerade mig att tänka nytt kreativt, det var ju då den här, bland annat med Steve Reich och minimalismen överhuvudtaget. Och just det här är väl någon predikant i original. Originalinspelningen är någon predikan.
Det är en väckelsepredikant på gatan, ja, som står och skriker om syndafloden.
Och så gör han de här bandslingorna och den här långsamma minimalistiska behandlingen av hans röst som sakta förskjuts under 18 minuter där. Så att det var en enorm, nästa stora upplevelse för mig var minimalismen och kontakten med det. Och att man med så enkla medel kunde åstadkomma så mycket. Det var en aha-upplevelse.
Det är något det här med bindgalna frikyrkliga röster som, det här, ja, påminner mig, det här känns som en föregångare till
David Byrne.
Ja, dels det, ja, även till från 242, så att hårda 80-tals syntband som hela tiden samplade väckelsepredikanter.
Ja, ja,
man gick absolut. På en sån konsert så inleddes det alltid med att det stod någon och skrek om att alla skulle brinna i helvetet. Och det var så tacksamt att sampla. Ja. Det fanns någon soul i det.
Ja, det absolut, det gör det.
Soul och samtidigt nästan något satanistiskt eller galet. Jag ska säga, jo, om de dummaste var att vi hade väl någon slags tidigt... liksom någon tidig idé om att allt skulle vara tillåtet, och snarare än att försöka låta på ett sätt och fylla en mall eller köra en stil, så skulle vi göra vad som föll oss in av vad vi tyckte var bra idéer förstås.
Helt polymorfa och amorfa.
Ja, ja, och det där hörs liksom, jag tycker det där hörs på den första kassetten och det hörs på en hel del andra plattor. Och jag tycker däremot att med vår sista platta så tycker jag att vi har liksom hittat någon slags formspråk som stämmer liksom på något vis. Men det har alltid varit någon slags credo att allt är liksom okej, som är en bra idé på något vis. Liksom. Och då finns ju de här alla de olika inspirationerna med på olika sätt. Liksom.
Ja, oerhört viktiga grejer just då när man började skriva eget. Mm. Liksom.
Vi var inne lite på religion här. Er första... hit, eller vad man ska kalla det för, var ju Jesu Kristi 100 krig från 1981. Mm. En julsingel.
Jaha.
En ganska okonventionell julsingel.
Mm.
Varför vill ni göra en jullåt?
Jag tror att det blev att en jullåt med var en tillfälle. Det var ju Lasse som skrev texten.
Texten och grundmusiken.
Grundmusiken. Ja, just
det. Det var väl att det råkade happa sig så i tiden att den var klar för utgivning ungefär när slutet på senhösten där, 81.
Men varför Jesus, kan man fråga? Han kommer ju igen i en massa låtar.
Ja, men det... Jag skriver den där texten, vad handlar den om? Det, som sagt, jag började ju sjunga i en kyrkokör. Det var ju så jag började med musik överhuvudtaget. Så att religiösa inputen fanns ju där. Och själv skulle jag väl beskriva mig som en... tveksam sökare eller någonting sånt där. Men nu finns det sånt, en tveksam figur. Men Jesusfiguren har varit viktig för mig på olika sätt genom livet sedan barnsben faktiskt. Och jag tror det var ett sätt att försöka behandla de tankarna utifrån ett icke-religiöst perspektiv som ledde till den här Jesu Kristi.
För den är ju inte punkigt hädisk på något vis. Den är mer grubblande, bergmanskt religiös.
Det kan man säga.
Jesus är isolerad.
Ja.
Och han bär världens lidande.
Han ber på sin stig. Liksom.
Men jag kommer att tänka på... Okay, det är väl inte, det finns massa bättre Jesus-filmer, men Kristi sista frestelse av Martin Scorsese.
Mm.
Mm. Jag minns det första gången jag hörde Jesu Kristi 100 krig, så hade jag precis sett den.
Okej. Okay. Ja. Ja, men den är absolut en bra film. De filmer som gjorde intryck på mig som barn, det var ju på 60-talet var det ju fortfarande så, när påsken och långfredagen var, då var ju allting stängt. Och det enda man kunde gå och se på bio då, det var ju religiösa filmer. Så jag såg den här The Greatest Story Ever Told med Max von Sydow som Jesus. På Vinterpalatset, enorm stor film då, Mannen från Nasaret.
Ja.
Och han var ju någon sorts rebell. Och det där gjorde ett jävla intryck på mig. Och några år senare såg jag också Pasolinis Matteus Evangeliet, som är en fantastisk film än idag. Och det var någon sorts... Det gjorde ett sånt jävla intryck utan att jag kunde verbalisera vad det var.
Och för mig, jag menar, vi hade ju faktiskt Jesus med redan på kassetten då han åker Chevrolet och får slut på soppan i låten Soppan är slut. Kommer fram till en mack där Gud står i en overall och säger tyvärr är soppan slut. Mm. Och jag menar, jag ska inte säga att jag är ateist, men jag är inte troende, men det är bara en bra, det är en väldigt bra karaktär liksom, som ju hänger väldigt väl ihop med vår liksom, vår kultur och tradition och historia och allting som
absolut,
fortfarande i det här liksom ganska... Jag tror Sverige kallas för det mest ateistiska landet i världen eller något sånt där. Men då brukar man säga att det finns ändå en massa tro här. Men för mig är det är en stark symbol för Gud.
Men det är kulturbärare. Alltså, ja, även om man inte är religiös så är det ju så att vår kultur bygger på väldigt mycket kristendom.
Vi tackade ju faktiskt också Gud på kassetten för att han inte finns. Och för att han fortsätter att visa det för
oss om det hela
varje dag.
Lars, du nämnde någonstans att din mor hade hört Jesu Kristi 100 krig på sin dödsbädd och blivit djupt rörd av den.
Ja, hon dog i augusti det året. Och det var en situation där jag tog hand om henne de sista 1,5 åren av hennes liv. Ungefär när vi började lira. Så jag hade en fint dagsschema. Jag tog hand om henne. Jag jobbade på DN och började ut tidningar. Det vill säga steg upp 3:30 varje morgon. Tjänade 50 spänn i månaden. Och sen när tidningsutbärandet var klart så kanske jag ställde fram frukost och sånt åt morsan. Eller också gick jag mitt i natten till Ems där vi jobbade med kassetten.
Ja, just det.
Så, men i alla fall när jag höll på med Jesu Kristi med musiken. Så, och det var ju på sommaren då. När hon dog i augusti som sagt var. Och då hörde hon det här. Och så sa hon, vad är det här för något? Ja, det är en låt jag håller på med. Hon tyckte den var helt otrolig. Så jag fick hennes godkännande där. Och sen så...
För hon var inte så inne på skramlig avantgarde musik i övrigt.
Kan man inte säga. Det var inte hennes grej. Nej.
Hennes bag.
Hon var väldigt annoyed när jag spelade rock'n'roll hemma. Men det är ju en del av revolten. Men hur som helst, hon tyckte väldigt mycket om de klangerna där.
Ja, men jag tror också att den är... Alltså apropå att inte nödvändigtvis klä ut sig till raggare, men inte heller vara som de andra vill att man ska vara. Jag kände det, jag var ju liksom, jag kom in och spelade, spelar jag egentligen på originalversionen? Jag tror inte det. Jag har gjort en ny version med stråkar och allting, men jag tror inte jag spelar ens en gång på originalversionen. Så jag var mer utanför. Men för mig var det just det du beskriver, att det är en... Jag tror att det var jävligt otippat. Jag tror att Schlager, som var liksom den stora rocktidningen på den tiden, gjorde det till veckans singel eller något sånt där. Och det var liksom rätt coolt. Det var liksom någonting som var helt utanför både punk och ny våg och allt vad det var. Det är liksom en egen, helt egen bild och en egen story.
Vi lyssnar lite på den. Jag läste en gång en de dummaste recension av journalisten Kjell Häglund.
Mm-hmm.
Det här var, jag tror när ni gav ut en skiva 92. Och då skrev han att de dummaste var det otäckaste han någonsin lyssnat på. Och jag blev så paff, för han blev aldrig skraj för något. Han avfärdade alltid alla typer av hård heavy metal, alla typer av goth. Det var bara trams. Men just det här tyckte han var genuint läskigt. Så jag mejlade honom nu i veckan och frågade, vad var det som var otäckt? Och han svarade... De dummaste hade en förmåga att vara skräckinjagande där i början av 80-talet. De hade en genuint destruktiv är. Inte alltid så nyktra live, kanske. Och jag hade en sorts särskild respekt för generationen över min, som hade rockat lite längre än min generations punkband och hade lite större idéer. Religionsteman, samtidigt som de var psych och drogiga.
Ja. Vilken perfekt recension.
Men det är en väldigt bra beskrivning av den tidiga upplagan av oss, tycker jag. Ja. Alltså, också det här live, det här med att det aldrig skulle vara likadant från en konsert till nästa. Att man inte skulle gå och känna igen låtarna. Och att plötsliga infall, om man var lite intoxikerad eller någonting av något, så
händer det
grejer.
Det finns inte så mycket video från den här tiden, men det finns en inspelning från Gärdet när vi spelade för Susie and the Banshees med en del andra band. Och då var det ju så dessutom att jag tror att det var Ebba Grön fortfarande som fanns då, som skulle ha lirat, men Tåström hade somnat på någon soffa med armen ur led på morgonen i Sundsvall. Mm. Så deras gage, som bestod av typ 500 starköl, var plötsligt över. Och där kunde ju inte vi liksom bara låta vara, utan vi började så här, 10:30 på morgonen började vi hälla i oss. Så att vi var rätt bra.
Vi har bra tankar och ändå genomförde vi en väldigt bra spelning.
Och den låten blev faktiskt, den var faktiskt jävligt bra live där. Den finns absolut. Liksom på
det är roligt hur mytbildning sker inom rockmusik. För du berättade du att Tåström hade somnat på en soffa i Sundsvall kvällen före. Ja. Om man tittar på det här YouTube-klippet så har personen som har laddat upp klippet skrivit att Tåström hade somnat på en parkbänk. i Sundsvall. Ja, så förmodligen somnade han på en soffa, men sen historien har blivit att han somnade på en parkbänk, för det,
ja, men det är ju så.
Mer dekadent.
Det är så länge sedan. Så det är, legenderna håller liksom på att växa, det håller på att växa igen bakom ett moras av legender. Och
dessutom fick ju Lasse på kraftigt på nöten av en roadie som var
Susie and the Banshees
roadie. Roadie som var som det där är ju förlåtet nu. Han är fortfarande aktiv faktiskt, men han blev jävligt sned på Lasse för att don't mess with my mic.
Nej, men det gick ju till så här, vi har gjort spelningen, vi var väldigt nöjda och gick väl omkring området där bakom, backade, drack mer öl. Och då kommer han fram till mig och så säger han någonting i stil med if you mess with those mic stands again, I smash your bloody face.
Just det, för du håller på att brottas med mixtativet i videoklippet.
Under konserten,
du har ganska snygga, eller väldigt snygga mikrofonpåser verkligen.
Ja, jag var också väldigt nöjd.
Det är rätt spastiskt.
Ja. Jag var väldigt nöjd, så jag tyckte så här, den här recensionen vill ju inte jag ha. Och jag var inte så nykter, så jag var väl inte så omdömes. Hade jag varit nykter...
Han bad om ditt backstage-pass.
Ja, men jag kan berätta. Ja. Jag var inte så nykter. Hade jag varit nykter så hade jag väl bara ruskat av mig och gått vidare. Liksom. Men nu vill jag inte släppa det. Så jag började hänga efter honom och sa, så här, be om ursäkt ungefär. Så jag följde med honom upp på scenen när han började rigga med en jävla slutsteg för nästa akt. Och började käfta med honom igen, och då så säger han, show me your backstage-pass. Och då har vi precis framträtt, och då tyckte jag... Så det sista jag minns är att jag hade kavajet av upp backstage pass ur bröstfickan, och så säger jag, here it is, shove it up your ass. Och min sista minnesbild, det är så jävla underbart, det är hans ryggtavla, liksom hur han stannar i steget. Och nästa gång jag märker någonting, det är när jag ligger på gräsmattan så här, och folk står omkring mig så här, Lasse, hur är det?
Och jag ser Lasse då liksom ligga så här, undrar så här, vad fan har Lasse läppstift för liksom? Och sen åkte vi till Södersjukhuset i en taxi. Mm.
Men Ebba Grön spelade inte den kvällen. Det var ni och Kai Martin och Stick och sen Reeperbahn, tror jag.
Ja, just det.
Men ni hade ju ett projekt med Tåström.
Just
som
det.
Som hette Cloetta Korridor, ett av de märkligaste svenska bandnamnen någonsin faktiskt. Han spelar synt. Vad var det för projekt?
Det var så här one-off-grej. Det var väl i park, vad heter parken?
Vasaparken.
Ja. Du lirade trummor. Jag tror jag av någon outgrundlig anledning lirade gitarr. Det hände ju på den tiden. Och Tåström hade någon synt. Och sen undrar de inte var han från Plast. Läkaren, barnläkaren, han som är barnläkare.
Men det var en galen engångsband. Vi hade ju såna då och då med olika inspirerade namn. Det var improvisation i C eller G. Nej,
det enda vårt samtal, Tåström, som mitt samtal var, jag frågade, vi kör i A, va? Och då svarade han, A. Sen körde vi någonting, ja. Och du hade en damsko på huvudet, kommer jag ihåg, Martin, när vi spelade.
Hur fick du den att sitta fast?
Jag tror att det var förmodligen gaffa.
Här har vi alltså Lady Godivas Operation med Velvet Underground. Lady Godiva dressed so demurely, that's the head of another curly head boy. Just another toy. Sick with silence, she weeps sincerely, saying words that have also clearly been said.
Ja, men det där är faktiskt en av de få låter som John Cale sjunger. Den och The Gift sa vi, var förmodligen. På platta med Velvet. Men däremot så fick han, säger du, så fick han vara stand-in för Lou ibland när Lou låg inne för...
Ja, för olika grejer. På konsert, Velvet-konsert, ja, så sjöng Cale ofta alla låtarna. Men den här låten var också en sån där aha-upplevelse när jag lyssnade på den första gången. Just det här att det är idé och koncept som bär musik. Och man kan till och med vara en amatör. Det spelar liksom ingen roll. Bara man har en bärande idé. Mm. Oerhört viktig influens
för mig. Och den ledde egentligen till Solveig som vi snackade om.
Solveig, alltså Blomsterunge, som de dummaste också gjorde en version av. Den är alltså rakt av inspirerad av den här.
Mm. Och det här är ju den mest knasiga, den mest dadaistiska Velvet Underground-skivan, ja, verkligen. White Light, White Heat. Ja, de som gillar doo-wop och soul och söta harmonier, ja, gillar den som den själv betitlade.
Mm.
Och sen är bananskivan den stora klassikern.
Ja,
verkligen. Den här min brorsa är som är halvbror som är 16 år äldre än mig, han var nog en av de få svenskarna som hade bananplattan. Han måste fan haft en skalbar, för det var en tidig... Som han hade köpt någon gång då. Det var ingen jävel som visste vem Velvet Underground var här. De skulle ju ha spelat när Warhol var här 68.
Han var här på Moderna Museet då, eller hur?
Ja, just det.
Och kom hit med ett litet entourage, ja, med så factory-människor.
Och de skulle ha varit med och lirat, men någon hade inte råd att prisa biljetter eller vad det var. Men apropå konceptuella idéer som... John är ju liksom inspirerad av Torsten Ekbom. Och liksom experimentella skrifter.
Torsten Ekbom?
Torsten Ekbom,
författare.
Författare och kritiker på DN. Supertung på sin tid. Och höll på väldigt mycket med konst. Men också men skrev också rent experimentella böcker. Mm. Det här var ju någonting som var helt nytt för mig. Och jag tror att det fanns en... det fanns en slags friktion mellan Lasse och mig, där vi egentligen hade ganska olika idé, liksom bakgrunder.
Mm.
Jag hade rock'n'roll och konstig rock'n'roll, inklusive The Residents till exempel.
Ja,
medan Lasse hade de här konceptuella grejerna. Vissa av de här grejerna som vi gjorde på den här första plattan, som Sams son, som handlar om Son of Sam. Jag kommer ihåg att jag tyckte att de var rätt... Liksom, obehagliga nästan när vi gjorde dem och liksom, samtidigt som jag fattade att det var jävligt bra. Och så vi hade liksom lite olika saker som
ni hade egentligen samma roller som John Cale och Lou Reed. Du och Martin var rockkillen och Lars var den klassiskt skolade. Inte för att du kommer från Wales då, men,
nej, men det finns ju absolut den.
Tack för den.
Det finns lite av den kopplingen. Och det är ingen slump kanske att John Cale har betytt så oerhört mycket för mig, därför att jag känner mig också i viss mån besläktad med var han kom ifrån och vart
det ledde. Ni träffade sen när han spelade i Malmö.
Ja, ordnade ju den konserten. Det var ju jag och Jonas Almqvist i samarbete med...
Från Lädernunnan.
Ja, just det, från Lädernunnan.
Vilket år var det?
Det var 2010 kom Jonas på idén att vi skulle ta hit John. För då hade vi nämligen upptäckt att John Cale turnerade med sitt band och spelade hela Paris 1919-plattan med lokala symfoniorkestrar på olika ställen. Och det var originalidén att vi skulle ta det till Kungliga Operan där jag var solist. Och vi tog en kontakt med John Cale och hans manager. Han blev eld och låger. Operan var med på noterna. Sen ändrade de sig helt plötsligt utan någon rimlig förklaring.
Operan?
Ja. Och vi står med en John Cale som har styrt upp sitt schema och... Så att det var jävligt kymigt läge.
Dålig stämning.
Tills någon tipsar om Malmö och Bengt Hall. Och jag har skrivit till honom, känner honom sedan tidigare. Och han tycker, ja men fan, det där kör vi på. Så det blev jag på Malmö Operan då, hösten 11.
Fantastiskt. Hur var det att träffa honom i verkligheten?
Ja, det var ju inte första gången. Martin och jag har intervjuat honom för radio på 80-talet.
Vi gjorde ett entimmars program med Cale honom. För P3, så då träffade vi honom och intervjuade honom.
Ja, och sen har vi träffat honom också, öppnade för honom 84 på Koningsborg.
Just det.
Så att jag skulle vilja säga att det här var tredje möte, men det var väldigt kul. Det var väldigt kul.
Han
och
är
väldigt...
en väldigt sympatisk typ.
Liksom. Ja. Kan han inte bli väldigt arg?
Jag tror att det hör mera till... Alltså, så här är det ju. Att vi har ju varit på ett par konserter... Så här brukar det vara för folk i allmänhet. Men vi har ju varit på ett par konserter då vi inte kände varann. Och en av dem var John Cale på Kåren 1976.
Mm, där var vi bägge utan
och då var han ju så att han liksom slog sönder saker på scenen och sig själv.
Men det ingick ju också i hans scenshow. Sen ser man någon film från något annat tillfälle när han gör precis likadant.
Men jag tror att det där med att han blir arg, det tror jag hör till den där perioden. Sen
det hade ju med missbruk att göra.
Han missbruk att göra. Och som tur är, nu fyller han ju 80 snart.
I mars, ja.
Så han grattis, har liksom John Cale.
Grattis, verkligen.
Grattis, John Cale, säger vi. Men, ja, men det var ett väldigt roligt, det var ett väldigt kul möte faktiskt.
När vi ändå pratar om Velvet Underground-medlemmar, hur var det att spela förband till Nico 1982?
Fantastiskt. Alltså det är en sån där overklig upplevelse. Det är ungefär som att ha pratat med en utomjording. Jag skriver ju om det i boken också, den här boken du nämnde tidigare. Jag glömmer aldrig Det skulle äga rum på Kamraspalatset, det här gigget. Och hon hade ju med sig...
Det är en nuvarande Friskis och Svettis i Fridhemsplan,
ja, precis. Ja.
Tänk att det blev Friskis och Svettis av ett ställe där Nico har uppträtt.
Ja, det är fruktansvärt.
What a shame. Hon hade med sig ett kompband som hette The Invisible Girls. Men när vi började komma, när vi kom in i lokalen med konkarna med våra instrument och sådär, då satt hon ensam med sin tramporgel och sjöng igenom Deutschland über alles, som hon har gjort en version på sin platta The End. Och så avbryter hon sin mitten och så säger hon, well I don't know, not in Sweden. Och sen börjar hon leta efter sin väska, och det var bara en sån totalt overklig upplevelse att se en sån, för mig också, enorm kultfigur i verkligheten.
Det var soundcheck då?
Ja, det var soundcheck.
Hon var väldigt rar. Hon kom in, hon var som ett liksom stort barn, och jag tror både hon och bandet gick på heroin. Jag tror en av dem var den som fixade hårs liksom. Men då, den här gången så mådde hon ändå ganska bra. Jag såg honom något år innan när hon hade mått skitdåligt på Kulturama och verkligen var abstinent. Men hon var bra. Hon kom in i logen också och sa... Jag kommer inte ihåg vad han sa.
Ja, hon bad om ursäkt att hon inte hade hört oss och sådär. Men hon var väldigt trevlig och så här positiv.
Men det var en superbra konsert med henne. Och, ja, men jag gick ju faktiskt förbi Friskis och Svettis på vägen hit till dig här, Fredrik. Och kände liksom att nej, det här är inte okej.
Okay. Där uppträdde Nico en gång i tiden. Och å andra sidan, hennes död var också lite för solig och friskvårdsaktig. Hon dog i en cykelolycka på Ibiza.
Ja.
Efter att ha varit drogfri, va? Ett bra tag. Ja. Ödets ironi. Ja.
Keyboardisten i det här bandet, Invisible Girls, jag tror att det är James Young. Han skrev en bok som är fantastisk. Den heter Songs They Never Play on the Radio. Och han handlar om turnén. Och jag minns den, för vid något tillfälle så sitter de i turnébussen och tråkigt. Och då försöker de lära Nico hur man drar ett skämt. Oh, okay. Hon säger, no, I'm German, we don't have humor. jag är tysk, vi kan inte det här med humor. Och sen drar någon i turnébussen ändå ett skämt. Mm. Någon säger så här, hey Nico, there's a new birth control pill. You take it and it's like you were never born. Och så är helt tyst, och så efter ett tag så hör man från henne, hör. Så det är skämtet att, det finns ett p-piller som gör att du har aldrig ens föddes. Den totala liksom, integriteten, upplösningen av existensen där.
Det funkar för henne.
Ja, men hon var ju liksom, hon var ju så mega cool liksom redan innan Velvet liksom, och sen så bara seglar hon igenom där, och storyn är väl att både Lou Reed och Cale var liksom kära i henne.
Ja, men det kan man väl tänka sig. Hon var en, vilken skönhet,
och sen seglar hon vidare där.
Men liksom, det grejen man inte, för när det gäller Nico, och det är ju kanske naturligt att alla pratar om Velvet Underground, och sjöng var ju tre låtar eller fyra och var med och spela tamburin. Men det är ju hennes soloplatta. Det är ju framförallt Desert Shore. Och Marble Index, Desert Shore och The End. De är ju plattor som saknar musikalisk motsvarighet. Alltså. De är helt unika. Hon var helt otrolig.
Absolut. Det är dags för lite tysk expressionism. The Robots med Kraftwerk.
Kompis som hängde med Kraftwerk på, eller inte så att han följde med dem, men han såg alla spelningar i England 1991 och fotade allihop.
Wow.
Okay, wow.
Men det ligger det ute?
Nej. Nej, men du kan få hans nummer om du letar bilder av Kraftwerk från 91. Mm. Ja, men ja. Då spelade du i Solnahallen då.
Ja, jag
glömmer var där. Aldrig det, för jag var inte där.
Nej.
Det var centralprov i matte dagen efter. Och jag hade fått en 2 i naturkunskap när jag gick i andra ring på gymnasiet för att jag hade åkt och satt Front 242 i Stockholm. Och sen kom Kraftwerk. Jag vet att jag hade prov dagen efter. Jag tänkte, nej, jag ska inte... Jag tänker inte få sänkt betyg i matte bara för att se Kraftwerk. De kan man väl se sen lite när som helst.
Ja.
Eller hur? Jag såg inte Kraftwerk förrän 98.
Nej. Mm. Jag var där och Henrik var där. Jag och Henrik Stave var där.
Mm. Ja, men det fanns en skivaffär på Gamla Brogatan som hette Wolfie's Impossible Record Store. Som var liksom mitt go-to-ställe. Jag gick dit varje fredag med veckopengen liksom. Och Wolfie var... Har du talat om Wolfie förut?
Ja, vagt.
Han var flummig tysk med stort hår liksom, och glasögon. Och han hade örnkoll på liksom, på Can och på alla de här coolaste liksom, tyska banden. Och självklart Kraftwerk. Och Autobahn fanns där förstås. Liksom. Så att de är ju liksom... De är ju sådana ikoner så att det är löjligt. Men de blev ju också... De blev ju också liksom viktiga på något nytt sätt där på 70-talet och framåt. Också vad det gäller just det elektroniska liksom, användandet av det. Förutom att de är i såna jävla löjligt häftiga stilister. Liksom. Men det påverkade mig jävligt mycket.
Har ni hört Wolfgang Flürs nya låt?
Nej.
Han har gått precis ut en låt som heter Birmingham tillsammans med Claudia Brycken från Propaganda och Peter Hook från New Order. Veckan bara.
Coolt.
Men syntar och maskiner. Jag hörde att du var med om en svår bilolycka när du var 12, Martin.
Det stämmer.
Och fick en rullbandare i present.
Ja.
Vad hände? Vad var det för typ av olycka?
Jag skulle cykla genom en korsning nedanför Stockholmsförorten Abrahamsberg. Det är en väldigt stor väg, Drottningholmsvägen och Gustav den tredjes väg. Och vi skulle iväg till någon skrot, jag och min kompis Micke, och leta ramar till något cykelbyggarprojekt som aldrig blev av naturliga skäl sen. Och jag stack för sent ut i korsningen och vaknar på trottoaren och har då flygit 5 meter genom luften efter att ha blivit påkörd av en Amazon med någon stackars halvpackad finne i som var helt förkrossad. Och jag hade nog kunnat dö där, och de dummaste hade inte blivit av överhuvudtaget och inte massa annat heller. Men sen så småningom fick jag kompensation då, 650 spänn eller vad det var, av den här finnen antar jag, och köpte en Sony TC630, och det var där jag började spela in låtar, musik överhuvudtaget, och spela distad gitarr, för man kunde dista kanalen och få liksom dist i bandspelaren. Så att det var där det började med studio för mig, kan man säga. Verkligen.
Tack vare denna trafik.
Tack vare det. Så kan det gå.
Ja, ledde till musik. Ja.
Och du har jobbat inom psykiatrin också?
Jag har jobbat på Beckomberga. Min morsa var ju läkare och så småningom överläkare på Beckis. Och jag hade ju varit där redan när jag var liten med henne ibland.
Karin Rössel.
Karin Rössel, precis. Jag hade liksom sagt, jag kommer inte ihåg, 15-16 års åldern, att det där ska jag aldrig jobba. Men sen när jag floppade ur gymnasiet för andra gången så...
Vänta, du floppade ut ur gymnasiet 2 gånger?
2 gånger.
Hur då?
Första gången så bara slutade jag. Och då så småningom så var det en moderat studierektor som hette Ove Wergen som... tyckte att, och jag var ju raka motsatsen politiskt, men han tyckte att ja, Martin han är för smart, han ska inte sluta gymnasiet, han ska fortsätta. Så jag började om Tack vare Ove som också var historielärare. Men jag, det var ju så att jag var liksom förmodligen för rastlös för att gå vidare i skolan. Det räckte som det var. Och då fick jag börja på Beckis ändå som skötare. Vilket var bra som jobb. Men det var också otroligt lärorikt. Och påverkade mig och gav faktiskt inspiration till en del låtar också. Bland annat My Eyes som jag skrev på 80-talet. Men så det är en ganska viktig plats och period för mig. Det finns flera låtar som handlar om dårar. Bland annat Dåren med De dummaste sen.
Din pappa heter James. Var han britt eller någonting?
Nej, han var inte det. Han var faktiskt svensk. Men jag tror att hans pappa, min farfar Julius, som dog när jag var 2 år, hade någon föreställning om att vi var, att det var Russell kom från Russell och att vi var skottar och det skulle vara fint, och det därav James. Och James blev ju journalist och författare och skrev saker och påverkade mig någon hel del också vad det gäller skrivande och så.
Den Russell som jag mest kände ju din fars första fru Agda Russell, som var världens första kvinnliga FN-ambassadör.
Stämmer bra.
Och socialdemokratisk politiker.
Ja, det var hon.
Men ni hade inga relationer när du växte upp?
Alltså, jag träffade ju Agda ganska ofta. Hon var en stilig, parant kvinna som... Jag såg henne i aktion någon gång nere i... Jag tror att hon var ambassadör i Belgrad då. Och hon styrde ju upp massvis av de här liksom industrikontakterna och allt sånt där. Men det var dessutom så att... Jag har ju en halvbror som är Agdas barn, Robert, som fortfarande lever och är en väldigt god vän och brorsa. Och sen hade jag en syrra som heter Marianne, eller Nina kallades hon för, som tyvärr tog livet av sig när hon var 21. De hamnade i New York runt 60, därför att de hängde med Agda dit. Och enligt Robban var det så att hon hade, när hon då var 16 år eller någonting, någon relation med Dylan, som ju då förmodligen inte hette Dylan än, utan hette Zimmerman.
Hon, Nina alltså?
Ja, hon gick på konstskola i New York och de bodde någonstans på Manhattan. Och hon hängde ju i de här liksom nere i
Greenwich Village.
Ja, Greenwich Village, ja. Liksom på de här ställena. Så de hade någon slags story då. Agda träffade jag. Imponerande kvinna, måste man säga.
Var bor du någonstans nu, Lars?
Jag bor fortfarande kvar på Södermalm i Stockholm, där jag är född och uppvuxen.
Och jag trodde att du var bosatt utomlands. Som...
Nej, jag jobbar ju ofta utomlands. Ja. Så att, men jag bor fortfarande kvar. Jag har flyttat 650 meter under min livslängd.
Vilken typ av familj kom du ifrån?
Jag växte upp med en ensamstående mor och jag var ett sidospår då. Min pappa hade en annan familj. Min pappa hette Åke Tambert och är väl mest känd för att ha grundat Indiska. Och förutom det så höll han på, han var en hängiven amatörsångare, så här bra tenor. Hade sysslat med allt möjligt, rallyförare, var bland annat förare för Ford, Anglia, på 60-talet. Och hade också jobbat som affärsman i Kairo i Egypten efter kriget. Blivit strandsatt där och försörjde sig som kafésångare i Kairo under 1 år. Och sjöng bland annat för den sista faraonen, Farouk. Så att han, ett sjukt liv. Och,
han sjöng för Farouk och du sjöng för kronprinsessan på bröllopsdag.
Ja, du ser, sjukt.
I konserthuset.
Ja, så med han och morsan träffades på 40-talets slut, tror jag, och hade en affär helt enkelt. Och jag blev ett av resultaten, eller det enda påtagliga resultatet. Så jag växte upp med min morsa och den som ägde lägenheten vi bodde i, nämligen sjökaptenen Gustav Gärdfors. Så att vi var 2 vuxna och jag.
Mm. De dummaste gav ut sitt senaste album i fjol.
Yes.
Demento.
Yes.
Och då gjorde ni en video till titelspåret. Då ni hade fått David Lynchs tillåtelse att använda bilder ur hans tidiga film The Grandmother. Hur gick det till?
Vi gjorde en en timmas biografi och program om Mulholland Drive när den kom tidigt 00-tal, 02 eller 03.
02 gjorde vi den där långa intervjun.
Och myten om David Lynch är att han är väldigt knepig. Och en del tror att han tar olika slags konstiga droger och sådär. Men det stämmer ju inte alls. Utan han är ju väldigt säregen förstås.
Svårintervjuad.
Men han är inte så svårintervjuad alltså.
Jo, men han kommer ju alltid in på transcendental meditation.
Och sen, ja, jag vet. Det är svårt. Alltså,
TM för honom är vad förstärkare var för Lou Reed.
Ja, men verkligen. Han har kommit på senare
år. Okej, men berätta någonting.
Hans favoritspår att fastna i som en gammal liksom, pick-up på en skiva, det är TM och det är att prata om idéer och hur de flyter runt i akvarium eller olika grejer så här. Men om man är mer specifik, jag gjorde en lång telefonare med honom då. Men om man styr det där lite grann. Så jag är ingen jättebra intervjuare. Men jag var intresserad av vissa grejer. Då fick jag ändå honom att prata om dem. Det blev en rätt kul intervju. Om hur Killer Bob till exempel hade dykt upp i Twin Peaks. Så att vi har faktiskt haft kontakt. Numera är det genom en assistent. Jag tror att det var genom en assistent då med. Så att det var inte så svårt att fråga om det här var okej. Okay. Och vi fick okej okay på användare. Så att det är extremt kul. Att man har en liksom stämplad från mästaren. Han har ju för övrigt någonting som heter David Lynch Theater nu på YouTube. Där han varje dag sedan ett par år tillbaks har en väderleksrapport. Det finns en för igår till exempel. Han drar även dagens nummer. Jag tror att det var 8 för igår.
Men alltså, det är ingen vidare funktion utan nej, det är bara dagens nummer.
Det är dagens nummer liksom. Jag bara vill med det. Men alltså Lasse var ju med och gjorde den här även om jag proddade den här liksom timman om Lynch då för Sveriges Radio
20 år sedan, ja.
Varför vi också ville göra det för att Lynch har ju som andra filmskapare, till exempel Tarkovsky och en massa andra inspirerat oss lika mycket,
enormt mycket.
Som annan musik har gjort. Och precis som litteratur också har gjort.
Ja, en stor inspiratör på alla sätt.
Lynch var ju liksom skitviktig. Mm. Även om han då har sina TM-sidor som man kan få bli lite trött på.
Så. Jag såg er live på Kulturhuset julen 2009 och då inledde spelningen med att dansaren Anja Birnbaum dansade utan musik, helt tyst på scen. Och sen kommer in en man i cylinderhatt och säger: "Det finns ingen orkester, allt är en illusion." Vilket då är ett citat ur
No High Banda,
Mulholland Drive.
Ja, exakt.
Och sen rullade ni in på scen på en bygghiss, tror jag.
Det var jag som försökte köra den här bygghissen. Det var skitjobbigt för att det var liksom, det var väldigt svårmanövrerat. Så i värsta fall hade den kunnat falla ut över publiken. Men sen sjöng jag precis. Och Anja är ju då min före detta som jag har Julia med, som är nu är snart 33 år. Så att alla de här som var med i den där föreställningen har jag ju, eller vi, någon slags relation till. Det var ett antal konstnärer som var med också.
Det blev dags för en lyssnarfråga. Och inte en fråga från vilken lyssnare som helst, utan från en av de väldigt snälla personer som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Mm. Den här lyssnarfrågan kommer från Claes Jonasson, som skriver så här: "Det har varit så svårt utan de dummaste video till huset är fullt med syra. På YouTube finns den bara i en ofullständig rip från tv-programmet Listan med Annika Jankells introduktion. Finns det möjlighet att en dag få se den fullständiga videon? Med vänlig hälsning, Ziggy Starman och Uppenbarelsen."
Men alltså,
bra
hela
fråga.
Om alltså, vi pratar
en
om
del gamla videos finns kvar i sin helhet, men här tror jag att det var så att jag hade bara, det är jag som har lagt upp den, och jag hade bara tv-inslaget kvar av det där. Den är ju för övrigt gjord med Super 8-kamera i min gamla lägenhet på Birkagatan.
Ja, men den finns i sin helhet på YouTube. Videon.
Nej, det är inte helheten. Utan det är ifrån
det är redigerade sändning. Ja,
så tyvärr får vi nog hälsa Starman att vi kan säga så här, vi ska leta lite i arkiven, men jag tror att tyvärr kan det vara så att man får leva med både Annika Jankell och nedklippningen.
Så kan det tyvärr vara, ja.
Det där var nog den första, de dummaste låt som jag verkligen lyssnade på. Den är Huset är fullt med syre är ju gjord som en av de här collageplattorna som kom i slutet av 80-talet med Bomb the Bass och så vidare. Eller Pump Up the Volume, den låten. Ni har samplat en massa olika saker.
Oh, verkligen.
Den gjordes i en källare på Rörstrandsgatan 36 där jag hade studio och inspirerad av precis det du säger. Men jag tyckte att det var dags både för Screaming Jay Hawkins och för Om Kaltum som också är med. Så att de fick vara med där. Och jag tror Beach Boys är med någonstans där också. Men sen var vi också tvungna att förklara det här med rap och var den kom ifrån. Att det var vi som hade startat och allting så.
Det var ju liksom menat som någon sorts kul grej i och med att vi fyllde 10 år. Vi hade ju inte gjort någonting på massa år. Och så tänkte vi kanske ska göra en låt liksom, du vet, så här, som något jubileum eller någonting. Så att vi gav ut den på singel där på Sony.
Den kom på Sony CBS eftersom jag hade en deal då med och hade gjort 2 soloplattor där och Boom Crash gjorde också en remix på den som Maxi var heta remixare som du säkert
senare känt som Rammsteins producent. Precis.
Exakt. Ja. Så att det var väldigt kul. Jag tycker det är lite bittert att vi inte är med i det där SVT-programmet om svensk hiphop, men jag försöker leva med det på något vis.
Det är också bittert att B-sidan De knarkar inte finns på Spotify.
Nej, just det gör
texterna, ni upprepar bara orden, de knarkar på Sergels torg.
Ja.
Men nämnde du förut här i podden att det var en låt med Blomsterungen?
Det är med Blomsterungen låt, ja. Och den skrevs egentligen, för Blomsterungen då, vi höll ju på där 75-77. Och sen så blev några av oss ovänner. Och sen 10 år senare så började vi spela lite ihop igen. Då i slutet på, vad fan blir det, på 80-talet. Då gjorde vi en kassett. Vi gav ut och sålde lite på konserter sådär, som heter Inre Polokrage. Och där finns originalversionen av låten De knarkar med.
Vad inspirerade låten? Hade ni gått förbi Sergels torg och sett Kanta och Stoffel eller någonting?
Det fanns en rörelse, en antidrogrörelse som nådde Sverige. Där en av de förgrundsfigurerna var LaToya Jackson. Och jag tror den hette Just Say No to Drugs eller något sånt där. Och hon var i Sverige då någon gång på 80-talet som taleskvinna för den här antidrogrörelsen. Och då tänkte jag så här i mitt stilla sinne att det är ganska komiskt att vara så upprörd över att folk knarkar och sådär. Så att jag tänkte att jag ville skriva en låt om denna upprördhet. Så det inspirerade väl Jackson-familjen helt enkelt.
Residence var en stor uppenbarelse för mig. Det var faktiskt Kjell Arlinge som spelade dem första gången jag hörde dem i P3, vilket ju också är rätt osannolikt. Men här har vi då deras klassiker Swastikas on Parade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
The Residents, för de som inte känner till dem, var ju jag vet inte om de är fortfarande aktiva, ett maskerat amerikanskt band med ögonglober som huvuden och cylinderhattar, som det är fortfarande viss oklarhet om vilka de egentligen var eller är.
Mer eller mindre. Det finns väl ganska, apropå filmen Arthur and the Dunks, som är vår svenska hemliga motsvarighet, även om det inte låter som Residence. Det finns väl ganska klara teorier om vem eller vilka de är. Men när de kom på 70-talet, när jag hörde dem, och det var Kjell Arlinge som lirade dem i radion, så blev jag liksom träffad i huvudet, därför att det var någonting för mig, och det tror jag hade med mig in när vi började göra låtar också.
Var du som intresserade dem för mig också?
Det här absurda uttrycket, också den här totala piss-taken på klassisk rock'n'roll, vilket det här är ett exempel på.
Det är en 17 minuter lång låt där de kastar sig mellan amerikanska 60-talshits.
Ja, precis. Ja.
Och framför och dem på galen tyska.
Ja. Och de var ju liksom, jag tyckte att de var geniala, och de lät väl ungefär som jag kände mig bitvis, men också det här respektlösa, att liksom dekonstruera rock'n'roll som de gjorde.
Påminner lite om hur faktiskt Laibach jobbade senare, att ta stora hits och sen förstärka de totalitära dragen i musiken.
Ja, just det. Briljant exempel.
Absolut. Verkligen. Nej, men så att de var en stor influens, och det finns minst ett par låtar på första kassetten, Trött och Lipsill, som jag skrev, som är direkt inspirerad av Residence.
Ja.
Och jag skrev till dem också. Jag skrev till Per Ube också, fick faktiskt ett väldigt trevligt svar. Det var något senare, men jag skrev till Residence och det kom något trevligt svar. Jag fick någon extra t-shirt och det var. Men det är stora inspiratörer.
Ja, ja, skrev du till många artister?
Jag skrev inte till så många. Jag skrev till dem som var viktigast just då när jag skrev. Jag skrev till Patti Smith och fick ett superfint svar som jag har kvar. Finns också i den här boken om oss. Har du vår bok?
Ja, men jag såg det brevet på er hemsida.
Ja, just det. Men jag måste skicka det i boken.
Vad skrev du till Patti Smith?
Jag skrev någonting till henne om, jag kommer inte ihåg exakt.
Någon dikt här för mig.
Ja, det var någon dikt jag skickade med, säkert ganska pretentiös på engelska. Jag hade varit och sett henne på Konserthuset 76, och det var bland de häftigaste rock'n'roll-upplevelser jag hade haft. Liksom. Så jag skrev utifrån det och fick ett skitbra, väldigt liksom engagerat svar tillbaka som någon liksom reflektion om min text och sådär, och någonting med man skulle skita i molnen och fan det var, och sen liksom gulligt bara, hej Patti Smith liksom.
Skita i molnen?
Ja,
shit in clouds, kommer jag ihåg.
Märd in clouds. Men och sen skrev jag faktiskt också till Yoko Ono och fick också ett väldigt trevligt svar som jag hittade häromdagen med en barnteckning gjord av Sean, som dock inte kan ha varit med en typ 4-5 år eller sådär. Jag menar alltså artister som hade betytt mycket. Jag tyckte oerhört mycket om Yoko Ono. Jag tyckte om John Lennon också, men jag tyckte hon var jävligt häftig. Så då skrev jag till honom.
Vad hände med de dummaste härnäst?
Ja, alltså vi har ju konsertplaner nu då. Då kan man ju säga att under hösten 22 här så tänker vi göra en konsert som bygger på nya plattan Demento. The Demento Experience. Och vi håller väl på, Martin och jag, nu diskuterar detaljer, vilka som ska vara med oss och hur det ska se ut.
Frågan är om man kan få med sig Håkan Lidebo på något sätt. Han kommer nog vara med i anden om inte annat. Han har gjort en reprod, skulle jag kalla det för, på titellåten som är Demento, som det också, som den här videon heter, med David Lynch bilden. Alzheimer.
Jo då, men så att hösten 22 blir det konsert.
Vi kommer göra Demento live, och ska bli jävligt kul, som du säkert har hört andra säga, att också spela live igen nu efter, hoppas vi, coronan.
De dummaste kanske spelar lite mer sällan än.
Okej. Ja, det är inte
lite mer sällan. Det har varit väldigt få turnéer, kan man säga.
Vi tröttnade på efter världsturnén 90 där med Baby Stekes, skickade oss till Säffle ena dagen och Vladivostok nästa.
Då blev det. Vi har inte ens kommit in på Bengt Budde och Stekes, men vi
får ta det nästa. Manager som ingen någonsin har sett.
Nej, han är väl en speciell ungrare som håller på dealar med olika fake Armani kostymer och sånt där parallellt med oss, så att han är tuff, men vi har ju ett livstidskontrakt med honom, så vad ska man göra?
14%
for life.
Wow. Lycka till med spelningarna. Tack för att ni kom hit, de dummaste.
Stort tack. Tack. Jättetrevligt att vara här, Fredrik.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. De dummaste var hemma hos Dragan.